här kommer bollen. Wow! Har ni sett på maken? Slappingklässet!
Det här är West Ham Fans Sveriges podcast med Jesper, Peter och Ulf.
På torsdagskvällen är det äntligen dags för West Ham att spela i Premier League igen då Bournemouth kommer på besök. Det här blir ett utpräglat frågeavsnitt, men vi får börja med vårt senaste tillskott. Calvin Phillips på lån resten av säsongen. Vad tänker du om det, Peter?
Jag tänker att Calvin Phillips på lån resten av säsongen gör oss till ett bättre lag under resten av säsongen. Och framförallt gör det oss till ett bättre lag om han ersätter Thomas Soucek. För då får vi igång ett helt annat tempo på bollen på mitten när vi har erövrat den, och ett mycket säkrare passningsspel, vilket jag vet att det är fler i den här podden som skulle uppskatta. Jag tänker också att det gör att vår fronttrio då kan få ännu lite mer bollar att jobba med för både Phillips och James Ward-Prowse har ju fina möjligheter att understödja dem. Så jag ser positivt på det, att vi inte har en klausul. Det pratade vi om redan förra veckan när vi trodde att det inte skulle vara en klausul. Sen kom ju de här rapporten om att det skulle vara, och så blev det inte. I det här fallet, jag brukar inte gilla det, i det här fallet som sagt så är det en spelare som vi inte utvecklar åt Manchester City i alla fall. Han är redan färdigutvecklad, så jag har inte riktigt lika ont av det nu som jag normalt sett hade haft. Blir det lyckat så hade man ju gärna velat ha honom. Jag tror att det kommer att bli lyckat. Jag tror att det här är en bra värvning. Om vi kan komplettera den med ytterligare spets så ser jag med tillförsikt fram emot resten av säsongen. Då är vi bättre nu än vad vi har varit under hösten. Men bara Phillips, ja, då är vi något bättre. Men vi är ju väldigt sårbara fortfarande.
Ja, vi skulle definitivt behövt mer, men jag är också nöjd med Phillips. Jag tror att det är en väldigt bra värvning för oss. Vad ser du, Uffe?
Jag håller ju med Peter 100% att det här är en kille som kommer att förbättra vårt lag, och det är det man vill göra med nyförvärven, oavsett om de är långsiktiga eller kortsiktiga, och det här är ett kortsiktigt lån. Sen ska jag inte säga att jag har 100 jättebra koll på Phillips. För det första så tittar jag inte jättemycket på Leeds när han spelar där. Och han har ju knappt spelat i City alls. Och när jag tittat på England, någon spelar, och vi hade Rice. För det var ju väldigt mycket Rice och Phillips ihop de senaste 2-3 åren. Så har jag ju varit så fokuserad på Rice. Så jag har knappt brytt mig om Phillips. Och snarare retat mig på att han har fått ha den lite mer offensiva rollen på mittfältet, och Rice har fått sitta bak och täcka ytor. Men en engelsk landslagsman i sina bästa år som vill göra sitt bästa för att ta sig in i EM-truppen till sommar, det kan ju inte vara mycket bättre än så. Och framförallt, som du också säger, Peter, om han ersätter Soucek. Jag har ju sett en del som tycker att det är Alvarez han ska ersätta och inte Soucek, men jag har ju fått nackspärr eftersom jag har skakat på huvudet konstant när jag läser sådana idiotier. Sen det här med klausul hit och dit och fram och tillbaka, det är helt rätt att det inte finns någon klausul. Däremot så diskuterades det vilket pris det skulle vara till sommaren, utan att det på något vis är skrivet i sten, och det där är säkert en förhandlingssak som någon frågar om det här med paketär också, och det kommer vi till den frågan när den kommer. Men ett jättebra nyförvärv som kommer att stadga upp oss både i ligan och i Europa League. Så jag är skitnöjd med det.
Och naturligtvis så diskuterades priset, för klausulen har ju diskuterats. Så att den har ju diskuterats. Sen är det ju frågan om varför hamnade den inte där. Ja, det behöver vi inte ens. Den är inte där.
Och sen är det ju faktiskt en spelare som vi vet att Moyes har jagat i flera år. Vi la ju faktiskt ett bud på 50 miljoner pund i ett januarifönster för x antal år sedan och fick nej av Leeds. Så att,
samma att, fönster som vi bjöd på Rafinha.
Ja, precis. Så att jag tycker inte det är fel att det är en spelare som Moyes själv har velat ha i flera år. Och det känner ju Calvin Phillips till. Även om han flörtar med supportrar så säger han ju att hade han inte gått till City så hade han mycket väl kunnat spela i West Ham redan nu. Mm. Så att, nej, det här ska bli jättespännande att se vad han går för.
Mm. Ja, jag håller med. Jag måste ju dock kommentera, det var lite lustigt det där. Jag har faktiskt inte hört att, det var, att folk har uttryckt att det var Alvarez som ska petas. För det tycker inte ens jag. Alltså jag är ju en solsäck vän som ni mycket väl vet, men till och med jag är ju överens om att det är han som får gå in på bänken, så det var lite lustigt faktiskt.
Men det spekuleras i det ganska mycket från på ganska många olika ställen, ja, och absolut. Att det ska vara att det är Alvarez som, vi får ju se imorgon hur,
men alltså det är väl trollkonton som skämtar alltså.
Det får man ju verkligen hoppas, men jag menar det har ju hänt underligare saker förut än att Moyes har tagit ut det lag som vi har tyckt.
Ja. Jo tack, men ändå.
men det, jag säger som ni, det måste ju vara så. Ja. Men imorgon skulle det ju mycket väl kunna vara så. Eller det borde det inte vara. Nej, vi har ju, Paketa är ju inte frisk än.
Nej.
Och då är det ju en plats öppen på det offensiva mittfältet.
Till vänster där, det var det jag var inne på, att där skulle ju Solskjaer kunna spela då istället.
Precis, för slå sina patenterade inlägg.
Ja, precis.
Nej, men ja.
Vi ser imorgon.
Ja. Men när vi ändå är inne på det då. Vi var ju inne på Bournemouth lite förra veckan, så behöver vi inte så mycket på det. Men tror ni att vi får se Filip redan imorgon?
Jag är säker på att han startar.
Ja, jag är med uppe på den.
Ja, spännande. Så.
Enda som skulle kunna hindra det är ju om han har någon, att han har någon smäll eller kommer med någon.
Ja, absolut.
Att det är något problem så. Men är han frisk så kliver han in.
Gött. Ja, det är perfekt. Ja, det utnyttjar Max så länge vi har honom. Yes, är det mer ni vill tillägga eller ska vi gå in och ta lite frågor? Jag tänker vi vill komma in på både Bournemouth och annat under frågestundens gång.
Vi tycker vi tar frågor. Vi får ju tacka lyssnarna som verkligen hörsammade när vi sa att längden på avsnittet hänger på antalet frågor. De ville tydligen ha långt avsnitt.
Det är ju jättekonstigt. Man får ju vara generat lycklig över att hur mycket vi får prata här.
Ja, precis.
Uppskattat det.
Ja. Ja. Ja, jag tror vi kom upp i 20 frågor, så att det är bara beundra det engagemang som ni som lyssnar har. Det är fantastiskt roligt.
Ja.
Så att ja, då är det inte så mycket att fundera på, utan då kör vi väl igång. Vi kan börja med Johan Gustafsson som skriver: har vi fått någon ursäkt från domarna eller FA efter matchen mot Sheffield United?
Nej. Absolut inte. Och det hade jag inte förväntat mig heller. Det är klart att det inte var bra grejer, men det är fortfarande en bedömningssport. Det är ju inte så illa som när domaren, eller VAR säger att det var mål och domaren säger att det inte var mål och de inte förstår varandra. Men nej, det har inte kommit någon åsikt.
Nej, precis. Vi har ju fått det tidigare vid något tillfälle, men det är inte för detta.
Nej, har vi inte fått det nu, där vi inte får det sen heller då. Vi har en hel del frågor som berör övergångar, så vi kan väl gå in där. Stefan Johansson skriver: kan ni ge en uppdatering på transferläget? Hur ser det ut? Någon på gång in så här i slutskedet av fönstret? Och i inspelande stund så är klockan 7:45, så det är några timmar kvar. Och när ni lyssnar så har det ju förmodligen kommit ut.
Ja, men det är ju inte förrän imorgon fönstret stänger.
Aha.
Nej, det är samtidigt som matchen pågår.
Ja.
Eller strax efter slutet.
Det är klockan midnatt imorgon som det stänger. Så där är lite mer tid. Så.
Ja, men då så.
Gärna. Ja, då är det ju som så här att det senaste är att vi har ingenting på väg in. Det har varit för krångliga turer både med Osman från Ghana, fast från Danmark där han spelar idag, och från Jota från Saudiarabien. Osman, för att han av någon outgrundlig anledning har flera agenter som vill ha pengar var och en, och man har svårt att liksom göra klart vilken roll har vilken där. Och för Jota är det ju skatteeffekter, att han har en jättehög lön, i stort sett skattefritt i Saudiarabien, och flyttar han över till England så kommer det innebära att han måste tillgodoräkna sig de pengarna han har fått där ifall han stannar sig ju så länge i England. Och då kommer han få en skattesmäll. Precis samma sak som har diskuterats med Jordan Henderson. Där pratades väl om 40 miljoner kronor, men det hade han tydligen råd med, bara han fick spela i Ajax. Så att just nu är läget att det inte kommer in någonting mer. Då är det mer intressant att diskutera ut. Och där har vi ju Benrahma då, som är på väg till Lyon. Och vi vill tydligen väldigt gärna bli av med Benrahma, för att vi har ju till och med erbjudit att han får gå bara på lån, bara han försvinner. Och ett av de skälen är att Benrahma själv är osäker på om han vill gå till Lyon, som ju slås ner i botten där. Men ett lån skulle han kunna tänka sig. Sen har vi Fornals på väg till Betis och Pellegrini. Och de är väldigt nära varandra. Och Kone har ett lånebud från Nottingham. Men vi kan inte släppa alla de här tre samtidigt utan att ta in någon. Så just nu så ser det ut som att om Benrahma går, så kommer vi be att få behålla Fornals och Kone fram till sommaren. Och Fornals har varit oerhört proffsig, trots att han vill gå nu, och sagt att det är inga problem för honom att han stannar till sommaren ifall det krävs. Och Kone gjorde ju sitt första mål i förra matchen här, så att han borde väl vara sugen och spela lite med Kudus och Bowen tills Paketa kommer tillbaka. Det är väl där vi befinner oss, skulle jag säga. Kort sammanfattning.
Känns lite som att Osman är det här fönstrets Caicedo från när Brighton plockade upp honom. Ingen visste vem som var agent, och alla uppgav att de var de. De enda som lyckades trockla sig igenom det där virvaret var Brighton, som tydligen hade bra försänkningar och därför köpte honom relativt billigt, och sen sålde honom för 100 plus miljoner, va? Ett år senare.
Precis.
Watch out for Brighton, säger jag. På Osman.
Ja, vi får se. Vi har ju även hört om en del tjecker som skulle vara så jävla fantastiska, och vi var lite upphetsade där. Och det var det Brighton som köpte en där också, som lånades ut i Stoke. Sen har vi aldrig talat om honom fler gånger. Så att det är ju chansningar det här.
Absolut. Absolut är det chansningar. Men någon gång måste vi ju börja hitta de här spelarna som alltså, vi kommer inte ha råd att köpa färdiga spelare hela vägen. Såna här 40-50 miljoner spelare. Någonstans behöver vi börja hitta dem i steget innan de går till Ajax och Lyon och vart de nu är någonstans när vi plockar upp dem. Jag säger inte att Osman är den fullträffen, men vi måste få en bättre scouting och vi måste börja plocka in den typen av spelare också. Sen är de här 20 miljoner punden är ganska mycket pengar, så att
men då är jag ju ja, nu var på Osman var det 14-15 miljoner euro vi pratade om där. Men
ja, men de ville väl ha, då hade vi väl fått honom. Det var väl vad vi bjöd. De pratade väl om att de ville ha 18-20 miljoner euro.
Nej. Alltså,
ja, då var det inte så mycket.
Nej, klubben är vi överens om. Det är agentfis som rör till det. Och de kommer ju utanför vad vi betalar till klubben. Och om det då står 7 man i kö och vill ha 4 miljoner var, så blir det snabbt ganska mycket pengar.
Precis, och det var ju det Brighton hade koll på gällande Caicedo och därmed kunde köpa honom för ett brakpris. Men, eller hur? Visst är det så, som jag säger, att vi kommer inte att kunna fylla laget med 40-50 miljoner pund spelare.
Nej.
Då bryter vi emot. Och då måste vi ju hitta de här fina fynden någonstans som gör att vi faktiskt får ut mer av laget än vad vi investerar i det.
Ja, och det var precis det jag var på väg att svara på. Och då litar jag mig, eller säger så här, jag känner mig mer trygg ifall vi plockar folk från brittiska öarna ifrån Championship eller sånt som har gjort det bra där, även om de kostar 15-20, än att köpa 19-åriga afrikaner från mindre bra ligor som är en chansning för, inte riktigt, men nästan samma pengar. Vi har, Bowen är ju för mig ett lysande exempel på någon som inte jag visste vem det var och som vi fick för hyfsade pengar. Det var väl strax över 20 miljoner pund. Och som idag, om vi skulle sälja honom, så får vi ju 80 från honom. Det är den typen av spelare jag tror vi ska satsa på framförallt.
Jag tänker att vi behöver kombinera det där. Och framförallt så behöver vi lyssna till våra sportsliga, de som är duktiga på sporten och de som har kommit in här. Här ska vi lyssna på Staiten, vi ska lyssna på Moyes, vi ska lyssna på Newman. Newman, ja. Vi ska hålla Sullivan så långt bort från affärerna som möjligt, förutom då att han behöver ha det här checkhäftet. När man läser om att han blir... har blivit orolig på grund av att hans personliga rådgivare, vilken då är Barry Silkman, säger att det här börjar bli dyrt, så köp inte honom, eller det här, han är en osäker investering, så köp inte honom. Den gillar jag inte. För Silkman har väl inte gjort oss en enda bra affär,
tror jag. Ja, fast jag tror inte detta är Silkman, ärligt talat. Det jag hörde om den här personen är ju att ett, han har sagt till Sullivan att både Haller och Skamacka inte kommer att passa i den här ligan. Det är fel personer. Och så Soucek och Paquetá rekommenderade han Sullivan att köpa. Så att, jag tror inte det är Silkman, utan det är någon annan i fotbollssfären som har Sullivans öra.
Men hyr han inte bara honom då, för han har ju bara rekommenderat ja. Succéer.
Och så är det ju för oss alla. Skulle vi bara räkna de gånger vi har tippat rätt, så är vi rätt duktiga på tips. Det finns säkert ett antal fall som han har sagt i Salvan också som sen inte har blivit bra.
Man kan väl säga så här i alla fall då, att procenten på bra affärer som vi haft när Salvan har varit sportchef, vilket han ju har varit de första 8 åren i klubben i alla fall, de är inte så slående och så himla bra. Han omger sig inte av rätt folk, helt enkelt. Och det var ju betydligt bättre i somras.
Och då har vi det här exemplet med
107 forwards.
Peterboroughs gamle manager, vad heter han? Barry Fry, som ju var manager i Birmingham när Gould och Sullivan ägde Birmingham. När han var i Peterborough som manager, så ringde han till Sullivan och sa: jag har en spelare som ni absolut måste köpa. Han kommer att bli jättebra och jättedyr. Han kostar mindre än 10 miljoner pund. Och Sullivan sa nej. Och vet ni vem det är?
Nej, Peterborough. Nej.
Ivan Toney.
Ja, du ser.
Sen köpte ju Brentford honom från Peterborough för småpengar, och ni vet ju vad han är värd idag.
Ja, precis.
Så han lyssnar inte alltid på sina vänner heller.
Nej.
Ja. Nej, men det är ju med, nej, men där är ju i alla fall inne på något, just att man kan fynda de där. Alltså i lägre divisioner, att det finns ett par guldkorn där. Även om jag håller med dig där också, Peter, om att det gäller kanske att hitta lite på kontinenten också, att ha en bredare måltavla.
Men det är ju så här, vi måste, som Uffe är inne på, och oavsett skälet, så måste vi ju, till sommaren så försvinner 4 av våra 8 homegrown-spelare. Mm. Eller vi riskerar att tappa. Det är klart att vi måste fylla på med spelare som ändra har haft sin juniortid i England eller i Storbritannien, eller så ska vi ha inspelare som är då britter och som räknas in i det här systemet som de har. Annars så får vi en trupp som inte är full. Så enkelt är det. Men det jag menar är att vi måste börja hitta de här spelarna innan de blir för dyra, oavsett om de kommer ifrån danska ligan eller ifrån portugisiska ligan eller ifrån eller Sydamerika eller vart de nu kommer ifrån eller ifrån engelska andra divisionen. Mm. Men vi måste hitta dem i steget innan de har gått till Ajax eller till Twente eller till vilket lag det nu är, framförallt innan de har gått till något av de större lagen i Portugal, för då kan man aldrig köpa dem. För vi kommer inte att ha råd med mer än en eller kanske en sån spelare per sommarfönster. Och sen så de andra spelarna kommer att få behöva vara betydligt billigare.
Precis.
Mm. Ja, väl uttryckt. Ja, vi kan gå vidare. Albin Grill skriver: jag har sett flera personer i diverse kommentarsfält som oroar sig över att vårt lån av Phillips är ett grepp av City för att det ska få köpa Paquetá. Är sådana metoder vanligt förekommande? Borde vi vara oroliga för att bli av med Paquetá på grund av detta lån? Och tack för en bra podd återigen. Tack själv, Albin.
Alltså sådana här metoder är ju inte längre speciellt vanligt förekommande, för det är alldeles för komplicerade och stora affärer som det handlar om. Det händer att en förening eller klubb köper en spelare från en och de köper en spelare åt andra hållet, men att de går i samma affär är väldigt ovanligt nu för tiden. På Redknapps tid så var ju inte det speciellt ovanligt. Han har ju gjort flera sådana affärer där vi har fått det, vi har sålt spelare åt ena hållet och fått två tillbaks eller tvärtom, att vi köpte, var det Trevor Sinclair och bytte bort var det där?
Endoi ja. Och vänsterbacken där som kom från
Keith Rowland eller vad?
Ja, precis, Keith Rowland var det.
Ja,
och
precis.
Så var det ju Dix till Liverpool och fick Mark Marsh och Burrows, och så köpte vi Chapman för lite pengar där också.
Ja, precis. Så på den tiden var ju det här, men då var ju spelarna livegna på ett helt annat sätt. Mm. Det var ju innan Bossman och sådär som det var vanligare. Nu är det mer ovanligt, men det är klart att man kan ha pratat. Vi vet att de är intresserade av Paquetá. De vet att vi är intresserade av Phillips. Men att det skulle vara ett vanligt förekommande grepp eller metod, det är det inte.
Nej, det är det absolut inte. Och sen vet vi om att Paquetá har en klausul som triggar igång i sommar på 80 miljoner pund. Och det var de ju villiga att betala redan i förväg. Så att det är klart, när de sitter och förhandlar så är de ju dumma ifall inte de råkar nämna att Paquetá tycker vi ju är en trevlig spelare. Skulle vi kunna prata om honom på något vis? Nej, nu pratar vi bara Phillips här. Det är precis som när du ska köpa en bil och så visar det sig att han har på jävligt fina vinterdäck. Så kan jag få med dem på köpet, eller ska du ha 3000 för dem? Alltså det är klart de gör sina trevare. Men ingenting är skrivet, ingenting är bestämt.
Nej, och förmodligen så vill ju de ha... Så värderar ju de naturligtvis då Phillips mycket högre än vad vi gör i en sån affär. Vi vill ju ha in 80 miljoner av dem.
Ja,
för precis, vi vill ha in det, och vi vill ha in det rakt av eftersom det är vår utköpsklausul.
Ja, precis så.
Då får vi in på banken direkt.
Mm. Oh, yes. Johan Gustafsson skriver: har vi någon köpklausul för Phillips? Och det har vi redan konstaterat att vi inte hade.
Nej, det har vi inte.
Nej, svar kort konsist. Pertti Viljanen skriver: under hela hösten har det till 99% pratats om att vi måste få in en forward i januari, då vi misslyckats med att värva en senaste säsongerna, en som passar skotten, det vill säga inte Allär eller Skamacka. Nu står vi här sista dagen av transferfönstret och har fått in en defensiv mittfältare. Inget ont om Phillips, men det var ju egentligen inte där vi saknade en spelare. Varken Osman och Jota, som det pratas mycket om, är heller inte anfallare i den meningen att det kan ersätta Antonio rakt av. Och det verkar dessutom att strula till sig vad gäller de två. Och ryktena kring Girassi, Ekiteke med flera dog ut totalt. Så är Mois plan ännu en gång att vänta ut att Antonio blir frisk och sen chansa med honom tills nästa skada och sen eventuellt köpa någon i nästa transferfönster? Börjar kännas som en evig loop, den gamla skotten vid rodret. Tror ni att Fornals och Benrahma lämnar? Ja, fasen, finns ju imorgon förstås. Bortsett från det så tror och hoppas jag att det kan bli väldigt bra om Phillips ersätter Zuzek och om våra tre offensiva vapen är tillbaka mot Bournemouth och Man United. Så.
Mm. Ja, jag vågar inte svara, för svarar jag fel så skriver Perti på Facebook att jag har fel.
Ja, ska vi bena ner den lite då? Vi ska se här, vad var den första då som man...
Det var forward.
Att vi jagar en forward och vi har köpt en defensiv mittfältare. Ja, men det har ju kanske lite och grann... Dels har det naturligtvis att göra med att Philips plötsligt är tillgänglig. Han vill spela mästerskap sommaren och Moise har varit ute efter honom länge. Ja, möjligheten fanns där, han tog den. Men jag tänker också att alltså jag hoppas ju att även Moise har identifierat en av våra svagheter, det vill säga den andra mittfältspositionen, den som Susek har vad det gäller att inte att ta bollen, för där är han ju bra, men att bibehålla bollen efter att vi har erövrat den, där är han ju inte speciellt vass, för att han försöker sig på lite för svåra saker med den. Det vill säga passningar som är längre än 7 meter. Och här har han ju en möjlighet att få en spelare som skulle förbättra det ganska bra. Jag tror att, som jag sa förut, att även det offensiva spelet skulle bli positivt hjälpt av det. Sen är det ju också så, det ska vi också komma ihåg, att den här vänsterytterpositionen som vi då jagar, det var ju den första positionen Moise ville förstärka efter förra säsongen. Det var ju där som han... Vad heter han ifrån Leicester? Harvey Barnes, eller nej?
Ja, precis.
Ja, som gick till Newcastle. Det var ju han. Han skulle ju komma in med 15 mål ifrån den positionen. Det var ju det som Moise hade sett framför sig. Sen hände ju ingenting med det, eftersom vi var lite för sena på bollen. Vi sålde Rice lite för sent för att vi skulle kunna vara med i den. Och så fort Newcastle kom in så var det väl kanske svårt för oss att konkurrera också, vad vet jag. Men det var den positionen som man ville helst av allt förstärka. Och den fick han ingen förstärkning till. Så han går ju på den samma position igen nu. Även om jag och Uffe vill ha en toppforward.
Och det är det jag tycker är intressant. Perti skriver 99%. Ja, om man tittar på sociala medier så håller jag med Perti. Då är det 99% för att vi är alla lite kåta på en forward som kan smälla in en massa mål, och vi ser att vi inte har någon riktig forward och vi tycker att vi vill göra mer mål. Men det som har kommit utifrån klubben är ju faktiskt, precis som du säger Peter, det är en vänsterspringare som har varit nummer ett på deras lista. Sen får ju det gärna vara en kudo som går in i banan och smäller in ett mål eller två på ett tydligare sätt än vad Benrahma, Corné och Fornals lyckas göra. Och det är ju till och med så att i vissa rapporter har det rapporterats att en mittback ligger högre upp på listan än en forward, inte minst utifrån att Bowen har gjort det så bra på forwardsidan. Sen vad det gäller Philips, nu sa jag ju innan att jag inte har världens bästa koll på honom, men jag skulle inte enbart vilja kalla honom för defensiv mittfältare, utan jag skulle kalla honom för mittfältare. Han är ju en tvåvägskille som både kan vinna boll och driva spelet framåt. Lite grann vad du har eftersökt, Peter.
Precis, och det var det jag var inne på i början där, när vi pratade om den. Att han även kommer att vara positivt och kunna lägga fram bollar och vara, och vara en länk mellan mittfält och anfall.
Han får inte ta in roll,
för den tycker jag tycker jag James Ward-Prowse ska ha.
Ja.
Ings-rollen.
Ja.
Ja. Nej, men ja. Jag är
helt med. Hade vi missat något där på Pertis?
Ja. Det var möjligtvis vad är planen. Liksom, om nu Antonio blir frisk. Alltså, är tanken att det ska gå där? Alltså, vad är planen?
Absolut. Precis, men jag är inte säker på att han... Jag är inte säker. Idag skulle han ju... Om han hade varit frisk i morgon, så hade det ju varit han som hade kommit in och ersatt Paqueta och gått in på topp då naturligtvis. Och så hade Bowen och James Ward-Prowse och
Kudos
fått dela på det offensiva mittfältet där. Så hade det varit, men med ett fullt friskt manskap, där Paqueta också är frisk, då är jag inte säker på att han hade kommit in, för jag tror att han har varit ganska nöjd med hur anfallsspelet har sett ut med Bowen.
Håller med. Mm. Då tar man in Antonio med en kvart, 20 minuter kvar, och då rör han till i grytan.
Samtidigt så är vi, tycker vi också att vi hade hellre haft Bowen på högerkanten. Alltså, ja. Det har vi ju sagt innan i alla fall.
Absolut.
Mm. Absolut. Mm. Ja, men jag tror Pertti har fått svar på sina kommentarer där.
Ja, och så var det om vi tror att Fornals och Benrahma lämnar.
Jo, men pratar vi inte om det tidigare?
Jo, det tycker jag. Då är min gissning att Benrahma lämnar och Fornals stannar.
Mm. Ja.
Ja, och det är väl den ordningen jag hade velat ha det också.
Ja.
Sen hade jag inte haft något emot att vi hade vi hade släppt
Corné
också. Jag känner mening att vi... att ha en spelare som inte vill spela i alla fall. Så...
Nej, men vi behöver lite cover, så jag tycker det är fel. Får vi inte in någonting, vilket vi ju inte tror, så tycker jag det är fel att göra så med två av de här. Hade inte Benrahma gjort den där jävla utvisningsgrejen mot Bristol City, så hade jag faktiskt sagt att jag hade velat ha honom kvar före Fornals. Men inte nu. Nu håller jag med dig om prioriteringen där, Petter.
Mm. Absolut. Vi kan gå vidare. Jimmy Serti skriver: hur kan vi som klubb vara så naiva och dåligt informerade när det kommer till våra transfers? Osman, agentproblem, Jota, skatteproblem med mera. Lär vi oss aldrig att det kan vara en bra sak att vara ute i god tid? Återkommande fråga, men varför alltid så sent? Tack för
Why
mig.
Always me? Ja, det är $1,000 eller 1,000 pounds frågan, Jimmy. Så här har det ju alltid varit, och att vi gör alltså inte just att vi inte har koll på agenten eller att Jota skatteproblem, men att det tar lång tid för oss att göra affärer. Å andra sidan, i detta fönstret, just om man nu bara ska ta ut det, så är det väl väldigt få affärer som egentligen är gjorda, är det inte så?
Det är väl egentligen
Tottenham som har gjort någon, och sen
det är den enda riktigt stora affären där någon har köpt en spelare. Det är ju han från Genoa som Tottenham köpte, mittbacken eller försvararen. Och jag hörde på podd idag, var det, med Darmesh från Sky News, som pratar bara West Ham. Och han säger ju att förmodligen kommer den affären på 26 miljoner pund vara den största i hela fönstret. Och han fick faktiskt nästan exakt samma fråga som om West Ham som Jimmy Serti skriver här, varför vi alltid är så sent ute. Och han säger att tittar man historiskt så är det ju alltid sista dagarna eller sista veckan som affärer görs, oavsett om det är West Ham, Liverpool, Manchester United eller City. För att de börjar inte förhandla förrän det har börjat röra på sig och man känner på varandra och man kan skuggboxas i november, december. Men det händer inte förrän i slutet när folk börjar bli desperata och klockan tickar. Och jag har ju varit oerhört kritisk många gånger och sagt att jag vill ha folk på plats första eller andra dagen i januari. Mm. Men tydligen funkar det inte så. Tottenham har gjort det bra detta fönstret, men det är ju ingen annan som har gjort någonting överhuvudtaget.
Det går ju att göra det naturligtvis, men du får ju betala för det. Och om du inte betalar för det, då måste du ju ha gjort din hemläxa på de klubbar som faktiskt är riktigt i skiten och som verkligen behöver ändra, för att de måste få in alla pengar de kan, så att det är därför de är i skiten, eller att de behöver, att de sitter dåligt till med andra positioner, alltså att de har en mittback då till exempel för mycket och behöver köpa en vänsterytter till exempel. Att man i det läget kan göra, kapitalisera på det. Men vi har ju pratat om det här många gånger, och jag framförallt har ju sagt att nu kommer det snart att vara, alltså Det finns dåligt med pengar i Italien. De franska klubbarna går inte superbra. Det är dåliga tv-avtal i Spanien för de som inte är Barcelona och Real Madrid. Vi borde kunna utnyttja de här möjligheterna som det borde ge. Men det känns inte riktigt som att läget är så desperat i de länderna än. För vi har inte, varken vi eller någon annan har ju kunnat kapitalisera på det på det sättet som jag trodde att vi skulle kunna göra. Så att jag har varit fel ute på det.
Ja, sen är ju fortfarande januarifönstret, det vet vi historiskt sett.
Ja, men och sen är det ju så som man säger, vi gör ju affärer sent. Det har vi ju alltid gjort.
Absolut.
Även i augustifönstret.
Ja.
Men just den biten, en sak som klubben gärna får utveckla lite.
Det hade ju varit bra. Men som sagt, vi har nog inget bra svar här på själva.
Nej, your guess is good as ours.
Precis.
Ja. Per Engqvist skriver: jag upphör aldrig att förvånas över att Premier League-klubbar, inklusive West Ham, läcker så mycket information. Det är sällan några nyheter som blir offentliga via de officiella presskonferenserna. Allt är känt redan i förväg. Är detta medvetet från klubbens sida eller saknar man förmågan att hålla tätt? I så fall, varför?
Det är en kombination, säger jag. Det är för stora entourage idag, både runt spelare och runt, om man säger, klubbstaff. Förr så var det tre man, manager, assisterande manager, en kitman och så möjligtvis en fysio. Idag är det ju liksom 20-30 man och det är klart att de känner en massa folk. Och de nyheter som delas framförallt av In the Nose som ex, det är självklart att han har flera källor inom klubben som läcker saker, och i vissa fall så läcks de med flit ifrån klubben. Det är självklart. Det är business och det är taktik och strategi.
Ja, och så, som du säger, det är ju inte bara, det är inte bara runt klubben, utan det är ju runt klubben, runt spelaren, runt agentfirmorna. Det finns ju motsvarande X och Darmers finns ju också i Tyskland och i Frankrike och i Italien och i Spanien och så vidare. Alltså vi har dem ju till och med i Sverige, de här som sniffar reda på allt kring och en del av det är ju sånt som klubben vill ut med, en del av det är sånt som spelaren vill få ut, en del av det är sånt som motståndarklubben vill ska komma ut. Så det är ju därför man måste ta de här sakerna med en nypa salt, och man måste vara kritisk även mot exempelvis Darmers eller alltså såna här som verkligen är bra insatta, för allting alla gånger så är det inte för att jag som supporter ska få informationen som är rätt, utan man vill ha ut rätt information, alltså den egna rätta information, det som gynnar mig. Och det måste jag, alltså det måste man liksom, därför måste man sålla, och det är jätteviktigt när man läser om alla de här. Det är ju, jag menar, internet just nu, om man gillar fotboll, är ju i slutet på transferfönstret ett slukhål som det är svårt att ta sig upp när man har hoppat i.
Ja, och sen gäller det ju för oss var och en som personer att hitta de källor som man märker och har rätt och så vidare.
Som oftast har rätt och så vidare.
Ja, och de som oftast har rätt, om vi tar ex Darmes, Fabrizio Romano, de skapar ju också nätverk där de bekräftar varandra, för de har inte samma källor, och därför så de som är högt upp på stegen med rätt information, de nöjer sig inte med en källa, utan de vill ju höra det från två stycken håll. X hörde från sitt håll och så kollar han av med Darmes som har hört det från sitt håll, och så är det inte samma person. Ja, då känner ju X att det här är klart, det här kan vi gå ut med. Medan Darmes, som är officiellt anställd för att vara transferexpert för fem stycken Premier League-klubbar av Sky Sports, han för ju en annan typ av dialog med klubbarna, och han går inte ut med någonting utan att han har kontaktat klubben och sagt att vi har hört det här kommer vi att gå ut med för att få en reaktion från klubben. Han ber inte om lov, men han säger alltid vad han kommer att gå ut med till klubben innan han gör det.
Det är intressant i alla fall. Ja. Daniel Karlsson skriver...
Vänta lite bara. Vi blev ju ändå rätt så mycket... Det blev ju mycket tajtare runt West Ham när Moyes klev på. Det var ju mycket mer sprickor och mycket mer rykten som var innan. Det kanske har hämtat sig nu, men det blev en tydlig neddragning av läckage under en tid i alla fall då. Så ja, det är klart att det går att göra saker, men det är ju jättesvårt. Och så fort man som i det här fallet tar kontakt, så är det ju massor med folk som vet.
Ja, precis.
Ja.
Jo, i dagens med sociala medier och allt det där, så går det ju otroligt fort och svårt att hålla saker dolda också, så är det ju. Ja, vi kan gå vidare.
Ja.
Ja, Daniel Karlsson skriver: vad tror ni om att man nu eventuellt ska låna ut Maxwell Cornet till Forest nu när han äntligen har gjort något i klubben?
Ja, jag hade inte haft något emot det, men
kör. Nej, jag gör ju bara det ifall vi har både Fornals och Benrahma kvar. Jag tycker vi måste ha någon som kan spela vänsterspringare, och vi behöver ha någon backup till det. Och jag vill inte börja prata om att backupen är Emerson, som jag har sagt i något tillfälle, och Cresswell in där, eller Johnson in där, utan en av dem utan problem, helst Benrahma. Han har högst lön och han får vi mest pengar för, så att
Men räcker det om vi får in en spelare till för att du skulle kunna släppa båda då?
Ja, två av tre. Får vi in en spelare kan släppa två av tre, absolut. Men det är bara min personliga åsikt. Det har inte någon betydelse mot vad som
sker. Nej, men vi var ju intresserade av din personliga åsikt nu.
Ja, det var bra.
Jag utgår ifrån att det är det som Daniel också är intresserad av. Våra personliga åsikter.
Det var bra. Ja. Nej, men då har jag gjort klart att jag vill ha två av tre kvar om inte får in någon och så vidare.
Medan jag inte är så noga. Ska vi ändå spela dem, så kan vi lika gärna skicka bort dem.
Men det är fortfarande din personliga åsikt.
Självklart. Sen är ju frågan, tror jag att det kommer att bli så? Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är så som du säger.
Ja, det tror jag också. Det tror jag.
Högst sannolikt. Tror och tycker, inte alltid samma sak.
Nej.
Ja, vi kan gå vidare. Bengt Olsson, Daniel har fler frågor, men vi kommer till dem senare. Bengt Olsson skriver: det har varit mycket diskussioner detta transferfönster kring att det varit dämpad jakt på spelare för många på grund av de finansiella reglerna. Som jag förstått det ligger West Ham inte så risigt till eftersom man nyligen sålt Rice. Men hur bra ligger vi till utifrån dessa regler för möjligheter att värva generellt det kommande året? Tänker du oaktat hur mycket pengar klubben väljer att lägga på transfers nu och i sommar? Hur mycket skulle vi kunna handla för utifrån reglerna? Vet ni eller vill ni spekulera kring detta? Utifrån reglerna som till exempel drabbat Everton, bör vi ha andra strategier för hur och vilka vi värvar på kort och lång sikt? Kanske vill ni plocka fram spåkulorna och sia i var klubben är om 10 år, såväl sportsligt, ekonomiskt, spelare och ledarmässigt. Vem blir vårens utropstecken av våra spelare? Vi kan väl börja med reglerna. Hur ligger vi till?
Ja, men det är ju... Alltså, det finns ju två regelverk att förhålla sig till. Och den är ju Premier League, så den andra är UEFA:s. Och de är ju, byggs upp på ungefär samma sätt, men lite olika nivåer. Och i grunden är det som så att du får inte, om vi tar det som Nottingham och Everton. Everton har åkat ut för Everton och Nottingham utreds för nu igen för nästa treårsperiod. Så får du inte under 3 år, och det är rullande man kollar detta, 3 år får du inte gå mer än 105 miljoner pund minus. Och sen finns det utgifter som du får räkna bort om du använder dem för att förbättra din stadion eller din träningsanläggning eller ditt damlag, så räknas det inte in. Men grundregeln är att du får inte gå med 105 miljoner pund minus. Och det var det Everton gjorde för 3 år. Och sen försvinner det vad man säger, det tredje året, och så kommer det nya året till, och det är där Everton och Nottingham granskas nu. Och det är därför, som vi sa i något avsnitt också, som en klubb som City, som egentligen har hur mycket pengar som helst, men för att hålla sig inom reglerna måste sälja Carl Palmer till Chelsea, för det är en egen produkt och då har de ingen kostnad för honom, utan alla pengar är rakt in och positiva, precis som det diskuteras om Chelsea måste sälja Gallagher eller Broja eller James. Och eftersom vi då sålde Rice för 105 miljoner pund och han är en egen produkt, räknas som det, så ligger vi mer än väl bra till. Men jag kan inte reglerna tillräckligt väl för att sätta mig och räkna på hur det ser ut i sommar. Vi är ju en av de klubbarna som det diskuteras mest om att köpa eller inte köpa. Inte beroende på ekonomiska skäl, för vi har mer pengar och vi ligger bra till tack vare Rice-affären.
Precis.
Det är ju... Som man vill inte spekulera om.
Nej, precis. Summorna är alldeles för svårt. Det har ju, som ni hör, inte ens klubbarna själva koll på. för det är ju det som granskar. De gör en... Everton och Nottingham har ju skickat in sina siffror till FA och tänkt att ja, vi har gjort rätt. Och sen säger FAs granskningskommitté då, inom sitt... stationstecken, att ja, men den här pengasumman, den går vi inte med på, den ska redovisas på det här sättet och så vidare, och då hamnar man fel. Så att det här är ju inte, förmodligen inte 100% enkelt glasklart vad som räknas. Men de här du pratade om, FA och UEFA, och att det var lite olika där. UEFA säger ju lite hårdare i det här fallet. Så FA, så länge som man bara ska spela i England, det vill säga så som Nottingham och Everton har gjort, så är det lite enklare att klara regelverket. Men ska man ut i Europa och klara av UEFAs regler där, så är det lite hårdare kring det, om jag har fattat det rätt.
Fast jag tror UEFAs regler gäller även om du inte spelar i Europa, för att du tillhör ju UEFA som förbunden då.
Ja, fast då hade ju inte UEFA behövt ha egna regler.
Jo, du kan ju ha egna regler ändå, precis som om du tar i USA.
Detta är vad jag har förstått det som i alla fall.
Ja, men jag kan säga att jag är säker på detta, men
det blir lite tuffare. Alltså, så för oss då så gäller det ju att hålla sig i nackskinnet ännu mer än vad det har gjort för Everton.
Du måste klara bägge. Den här 105 miljoner pund finns ju inte i UEFA till exempel. Det är ju en regel som bara finns i FA.
Precis.
Det är lite lapptäcke. Vissa är liknande och vissa finns inte på den ena och inte på den andra. Så att,
Sen är jag inte säker på att de kan ge ett minusavdrag för poäng i den inhemska ligan, naturligtvis. Nej. Utan då blir det olika straffskalor.
Det är böter eller uteslutning för Europaspel. Det är det de har som straff.
Men de klubbar som just nu ligger bra till i förhållande till det här, eller hyfsat till. Vi gör det ju. Brighton har ju inte satt sprätt på sina pengar från i somras. Precis, och Tottenham är ju också ett lag som, de sålde ju Kane för lika mycket som vi sålde Rice för ungefär.
Ja.
Eller något snarlikt i alla fall. Så att det är ju tre klubbar som ligger väldigt... Som ligger hyfsat till. Sen ska ju vi komma ihåg att vi köpte ju rätt så ordentligt med spelare i somras också.
Mm. Men de skrivs ju av på flera år.
Ja, absolut. Absolut. Ja. Men de påverkar ju det här resultatet.
Självklart. Och lönerna påverkar också. Mm.
Och sen är vi generellt sett dåliga på att sälja. Vi hade ju behövt ta betalt för de spelare vi säljer i övrigt, förutom Rice också, för att det ska se bra eller bli bra på sikt. Men det är vi ju inte... bäst på. Men just nu så ligger vi hyfsat till.
Och bara för att ta en allmän fråga som då ofta dyker upp i Premier League-sammanhang, så är den frågan så här: men hur kunde Everton få 10 poängs avdrag så här direkt, medan Manchester Citys 115 förseelse, där kommer det aldrig något straff? Och där är ju skillnaden att Everton har ju skickat in sina siffror och precis som du säger Peter så granskas de. Och sen har Everton erkänt att vi har gjort fel och då får du ditt straff direkt. Medan däremot är 1000 advokater som jobbar med Citys där de inte erkänner att de har gjort fel. Och många av de här punkterna handlar om att de inte har skickat in rätt uppgifter eller inte kompletterat på de frågor som FA har eller försökt att fuska. Och då är det en helt annan metodik som krävs för att komma fram till rätt eller fel, svart eller vitt och straff eller ej.
Sen ska man komma ihåg att Everton har ju också överklagat. De väntar ju på vad som ska hända med det. Men, ja. Så de är ju inte nöjda med straffet bara för att men de har inte försökt att undanhålla sina siffror, vilket fula City har gjort. Ja. Och sen hade han då Sia vart klubben är om 10 år, sportsligt, ekonomiskt, spelar och ledarmässigt. Mm. Vad säger du, Jesper?
Får jag ta den alltså?
Ja.
Oh, herregud.
Jag och Jocke har ju pratat så jäkla mycket nu så det folk är trötta på oss.
Ja, så att jag ska bedöma. Nej men alltså.
Nej men du kan börja. Vi kan väl diskutera det.
Ja, det kan jag. Det
kan vi kan
jag.
Väl hjälpas åt.
vi kan försöka. Nej men någonstans om man ser till vad vi var för 10 år sedan mot hur vi har kommit nu. Så vi har ändå etablerat oss i Premier League. Vi har varit ute i Europa. Så att, jag ser ingenting som hindrar att vi inte ska kunna ytterligare kliva och etablera oss ännu högre upp i tabellen och vara med och slåss så att vi ska vara mer ekonomiskt starka och faktiskt vara ännu farligare, få in starkare tränare och som tar in ännu bättre spelare och att vi faktiskt ska vara med och slåss om en topp 5-placering och kanske ännu högre på de här 10 åren. Det tycker jag är fullt rimligt.
Jag tänker att den är jättesvår att slå sig in i, i alla fall på regelbunden basis. Men det första vi måste göra, och det har vi ju redan, det klivet har vi ju tagit, den sportsliga organisationen med Noble och med Staiten, med Newman och med och vi har Moyes Stoller, den manager som sitter. Jag tror att den oerhört och kommer att avgöra väldigt mycket åt vilket håll vi ska gå framåt. Alltså att vi hit or miss. Alltså om de gör fler rätt än de gör rätt om de gör fel så åt rätt håll. Men börjar de missa och göra som de allt för många missar vi har gjort innan. Så då är det klart att då blir det ju tufft för vi är ganska högt upp på den här skalan redan så det är lättare att ta sig neråt. Än...
Ja, och skulle jag säga så, jag säger om 10 år befinner vi oss där vi gör idag, alltså att vi slåss någonstans om en 6:e till 9:e plats så tror jag att vi har gjort det bra. Det är ju de här 6 klassiska toppklubbarna. Om man tar den av dem som har sämst omsättning och jämför med dem som har bäst omsättning av resten. Och då pratar vi alltså West Ham, Aston Villa, Newcastle. Då har vi fortfarande mindre än hälften av vad den sämsta av de 6 har i omsättning. Vilket innebär att vi måste göra ett otroligt bra jobb i rekryteringar i det du pratar om Peter, samt i spelare och i allting annat. Och hittar vi någon som helt plötsligt skär guld med träkniven, en Staiten om han nu fortsätter på det viset vi tycker han har gjort hittills, ja då är det ju snart en annan klubb som är större än oss som plockar honom. Och det är ju redan rykten om Liverpool nu när de tappar folk. Så att jag säger, kan vi behålla och stanna där vi är idag så har vi gjort faktiskt hyfsat.
Sen har ju vi faktiskt en liten black om fot.
Också någonting som vi har, som man har tyckt.
Som många har ansett vara så otroligt.
Det är ju vår stadion.
Fråga. Vi äger inte stadion. Vi har inte intäkterna på stadion. Vi kan inte göra extra förutom, alltså några extra pengar förutom matchintäkter. Det är ju egentligen bara biljettförsäljning.
Ja, men så är det. Vi har biljetter
som går till oss för försäljningen går ju till. Vilket gör att vi har oerhört mycket,
mycket mindre riktigt kring matcharrangemangen. Sen har vi utgifter också, men utgifterna kan man ofta påverka, men intäkt.
Vi kan inte påverka intäkterna
här alls, utan med annat än att höja priserna på biljetterna då. Men det är ju inte. Men om vi har 65 000.
Ja. Du försvann lite där, Peter. För att sammanfatta vad jag tror att du sa, så är det att det vi plockar in på arenan är ju biljettintäkterna. All försäljning av mat och dryck, det är ju vad heter det, de som äger stadion som plockar in det. Ja. Plus att
LLDC.
Hyra ut stadion. Ja, precis. När vi hör ut stadion till rockkonserter eller baseball eller Monster Cars, Trucks eller något sånt, så är det inte vi som får en krona av det, utan det tar också ägaren.
Exakt. Och det är ganska, det gör ju Tottenham till exempel stora pengar.
Och så avslutar Bengt med att skriva: vem blir vårens utropstecken av våra spelare?
Philips.
Bowen.
Vi måste ju hitta ett utropstecken som inte har varit bra innan.
Ja, det är det jag tänker också.
Nej, men han kan väl bli... Men herregud.
Det är från alls.
Han är väl ett utropstecken vid sin blotta närvaro. Nej, men herregud. Bowen kommer ju äga hela våren. Alltså, han är hela säsongens utropstecken. Han kommer bara bli ett större utropstecken.
Ja. Jag tycker den är svår, för att jag tror att det kommer att vara så att de som har varit bra tidigare under säsongen fortsätter att vara bra. De som har varit tveksamma kommer, jag ser inte att de kommer att bli mycket bättre. Men Aguerd kommer tillbaks och gör en mycket bättre vår än man gjorde höst. Det hoppas jag. Och det hade varit så viktigt för
för oss. Ja, men det hoppas vi att du har rätt. Och då kan jag bara tillägga för de som brukar lyssna på When We Were Kings, de körde ju Marocko när det här förra avsnittet, och där är ett par minuter bara om Aguerd i första avsnittet som är rätt intressant att lyssna på.
Ja, det var riktigt bra. Den podden är väldigt bra, kan vi tillägga. Ja, verkligen.
Men, och i jämförelse med den så kan vi aldrig säga att vi kör långa poddar.
Nej, där ligger vi lä. Yes, vi kan gå vidare. Per Enqvist skriver: jag tror mycket på att bygga långsiktigt. Steg för steg blir en bättre klubb och ett starkare lag. Undrar därför, vilka av spelarna i dagens startuppställning tror ni är kvar i klubben om 5 år?
5 år? Inga.
Jag tror att Bowen är kvar.
Ja, Bowen är kvar.
Och det är nog den enda jag tror är kvar.
Ward Prowse kanske. Kanske inte i startelvan, men i laget.
Ja. För det är... ska vi se här. Det är ju väldigt mycket... De bra spelarna vi har börjar bli lite äldre och verkar vara på väg ut.
Eller så är de för bra.
Eller så blir de för bra och då säljs de. Ja.
Yep.
Så...
Och det är det jag tror händer med Bowen. Det är därför jag inte säger Bowen.
Nu litar jag på honom då, där han säger att han ska avsluta sin karriär i West Ham. Och gör han inte det, så kommer det att bli ett heartbreak som kommer att få fransosen att framstå som ett... höstlöv i dejtingdjungeln.
Oj, oj, oj.
Vad ledsen det skulle bli.
Ja, det skulle göra ont. Sen så beror
allt på hur... Mycket ondare än när Rice gick i somras.
Ja, men Peter, då kommer du inte kalla honom vid namn heller då? Och vad kommer du kalla honom?
Vet inte,
då?
Eller så kommer jag vara ett masochistiskt ex och aldrig sluta prata om honom. Ni vet, en sån här tråkig som man bara sitter på en fest och så får man bara lyssna på allt ältande kring det här exet. Det kan man ju göra en gång, kanske två gånger, men du vet, när det blir tredje, fjärde, femte, sjätte gången, så här, då orkar man ju inte lyssna längre. Så att, jag hoppas bara att inte det händer.
Nej, fast jag kan nog relatera till det. Jag skulle nog mycket väl kunna bli den som bara, kommer ni ihåg när vi hade Jared Bowen? Han avgjorde Conference League-finalen. Han var så bra sen. Ja, något sånt här, va?
Ja, det är väl han som jag ser som en, som den mest troliga eller mest möjliga.
Ja, ja, det håller jag med om, men jag tror att fortsätter han utvecklas så kommer han också vilja gå till större klubb och bli såld.
Mm. Risken finns ju, men hoppas att det inte blir så. Mm. Ja. Men för att sammanfatta frågan, det finns inte så många som är troliga, i alla fall inte i startuppställningen. Så
kanske finns... Fem år är för lång tid i dagens fotboll.
Ja, tyvärr är det ju så. Och det finns något rätt tragiskt med det, kan jag tycka.
Absolut.
Mm. Alltså det finns ju några som har åldern för att kunna vara det, naturligtvis. Aguero skulle vara 32 till exempel.
Och Bonna skulle vara 57.
Precis. Emerson skulle vara 34, så det är ju för gammalt, tänker jag. Alltså det kanske inte är, men som... Som
samma sak med
James Ward-Prowse. Ja, han skulle kunna vara kvar, men han skulle vara 35. Ja. Ja, Mavropanos, men han ser inte som en första, alltså som ett första val i laget än. Susek är naturligtvis kvar, 33 år.
Nu blev
och sen Paqueta går. Alvarez är ju ung, så han rent teoretiskt 31 år, det är klart att han är kvar, men han skulle också mycket väl kunna vara såld i det laget.
Det är det jag tror, för bra liksom.
Nu måste jag berätta, jag tyckte det var otroligt roligt. Nu gjorde ju Brentford 1-0 på Tottenham här, och då de firar framför kameran, så gör de ju den här dartkastet som Tottenham alltid gör.
Ja, det är bra. Det är bra.
Ja, det var intressant. Tottenham spelar väl hemma?
Ja, absolut.
Intressant. Ja, det värmer ju inte Erik och Håkan om vi nu ska prata om When We Were Kings, men det skulle vi inte göra. Men Uffe, du hade någon fråga som du ville ta upp.
Ja, jag har en fråga till och var, eftersom vi var osäkra på hur mycket frågor vi skulle få in, så förberedde jag varsin fråga till er. Och då börjar jag med dig, Jesper.
Ja.
Jag skulle vilja att du räknar upp 5 spelare utan inbördes rangordning. Eller de 5 spelare som du aldrig har sett live eller på tv som du helst hade velat se i sin prime.
Jag börjar med den ettan, alldeles given, Bobby Moore.
Ja.
2, Trevor Brooking. Det blir lite på uppstått så här, hoppas det är okej. Men 3 säger jag Billy Bonds. 4. Vem ska vi ta som 4 då? Ja, men kan jag göra dig lite glad då? Ellen Devonshire.
Ja, det
hade du, då hade jag aldrig, då hade jag inte fått vara med mer. Och så och 5 säger vi Tony Cotty.
Okej, ja. Ja, men det är 5 väldigt bra spelare, kan jag säga. Bara jag har ju följt 4 av dem väldigt väldigt nära, men Bobby Moore fick jag aldrig se spela live eller på TV. Ja, då har jag en fråga till dig, Peter.
Japp.
Vem var manager när du, detta är inte frågan utan det är bara för att jag ska förstå, vem var manager när du började hålla på West Ham? Var det här Redknapp eller?
John Lyle. Det var ju 83, 84, 83, 82, 83. Ja,
det var så.
Det är någonstans var det.
Ja, okej. Då skulle jag vilja be dig ranka av de manager vi har haft sen dess. De 3 som du har i topp, 1, 2, 3 och någon kort, 2 ord motivering. Och de sämsta, 1, 2, 3 från botten alltså. Så skiter vi i resten.
Ja, nummer 1 skulle jag ju säga är Det är ju John Lyle, även om jag inte kunde följa West Ham på det sättet som jag gör nu på den tiden. Och det är ju för hans personlighet och den man han var. Sen som jag har sagt innan så är jag inte så imponerad av de managers som vi har haft egentligen. Men det är klart att om vi bortser från sånt här som man inte behöver som manager, som taktisk kunnande och sådär, så var ju Redknapp i alla fall underhållande. Så länge som Pardew inte fick vattenskalle så tyckte jag att i Premier League gjorde han han gjorde bara ett bra år. Jag kan inte säga Pardew. Han gjorde ett bra år och så gjorde han två i Championship som vi borde ha gjort betydligt bättre. Nej, men då säger jag Slaven Bilic på den tredje. Tyvärr så fick han ju ett tråkigt avslut, men det, så är det ju med de allra, allra flesta. De tre sämsta som vi har haft, så är ju på första plats måste det ju vara Avram Grant.
Ja, den är lätt.
Det är ju utan tvekan. Sen så var inte Glenn Roder byxad till sitt... Till det förtroende han fick, även om han gjorde en väldigt bra första säsong, så var den blev väldigt dopad på resultaten i sista omgångarna där. Men han ska ha den. Men det var, han gjorde alldeles för lite med det material som man hade. Och sen så var jag väldigt besviken på Pellegrini.
Han blev bra. Moyes platsar inte bland dina tre i toppen nu.
Nej, det gör han inte. Nej. Inte som... han är ju den som har varit mest framgångsrik naturligtvis eftersom han hade ett cupresultat. Men jag tycker att han, oavsett det, så tycker jag att han har saker att jobba på som jag inte gillar.
Ja, men det är bra. Då tackar vi.
Bra frågor, Uffe.
Tackar.
För skjuta in en fråga till er två då, bara för sakens skull. Apropå att vi möter Man United på söndag. Så 2007, mellandagarna där innan årsskiftet 2008, så slog vi dem med 2-1 i en minnesvärd match. Cristiano Ronaldo gjorde både mål och missade straff för dem. Men min fråga till er är, minns ni vilka två som gjorde våra mål?
Ja.
Nej.
Det är... Ja, Matthew Upson och Anton Ferdinand.
Ja, det är det.
På nick från hörna, bägge två. I slut, sista 10-15.
Ja, herregud. Det är möjligt att en av dem var på frispark, men nej, du är helt rätt.
Det är hörna, bägge två.
Ja. Ja. Ställa frågor till Luffe. Ja, det är bra.
Frågat vem som gjorde bägge målen när vi slog... nu hittar jag på Brighton förra året, hade jag inte klarat det.
Nej, men då kommer du ihåg matchen då i alla fall.
Ja, ja, absolut.
Ja. Ja. Ja, vi kan gå vidare med frågestunden. Anders Ellerman skriver: Phillips känns som en mycket bra spelare. Hur tror ni Moyes formerar mittfältet när alla spelare är tillgängliga? Hur skulle ni formera mittfältet? Jag skulle nog spela med Phillips, Alvarez och Ward-Prowse på mittfältet och Paquetá, Bowen, Kudus i anfallet.
Ja, Anders Ellerman har rätt.
Ja, han får högsta betyg. Fasigt. VG.
MVG.
Precis.
Ja. Ja, enkelt svarat, men Anders Hellman har rätt. Så får Sorsic bli superstab då, så att han ändå får komma in.
Och fördelen med Sorsic på bänken, det är ju att oavsett om vi leder med 1-0 eller jagar ett mål, så är han effektiv på det han gör. För han är bra på att försvara fasta och han är farlig på fasta om vi pressar på. Så att,
exakt.
Han är bra i den rollen.
Ja. Han får komma in och vara nyttig helt enkelt.
Ja, precis.
Ja. Per Engqvist har en till fråga. Startar Calvin Phillips mot Bournemouth? Vid nej, i vilken minut tror ni han blir inbytt? Har ni ändrat er?
Nej, han spelar.
Ja. Och några frågor till från Daniel Karlsson. Han skriver, nu när det pratas mycket lån av spelare så ska man ju komma ihåg att inte bli för fäst vid dem. Kan vi få era favoriter av lån som aldrig blev hammer på riktigt?
Jag menar alltså lånad, spelare som jag lånat men ja, lämnat tillbaks.
Ja.
Ja, Lingard.
Ja, det är det lättaste.
Jo, fast...
Sen ska man komma ihåg det.
Nej, för det var ju jättetrevligt den våren, men sen har ju bara varit jobbig. Så det är ju ingen som jag har något positivt. Ja, men... jag tänker inte positivt om Lingard nu liksom.
Nej, det är ja, klart det inte gör. Men de spelare som du gillade när de spelade hos oss och som aldrig blev ett...
Ja.
Det får väl
jo,
vara det,
jo ja, men då är ju Lingard såklart där.
Precis, men sen ska man komma ihåg vilka det är vi har lånat in som vi... Ja. Alltså, jag är lite...
Ja. Jag har en till direkt.
Ja, vem då?
Alex Song lånar vi in från
Barcelona.
Och jag tyckte han var suverän, framförallt de första månaderna. Då var men, det helt otroligt vad bra.
Lånade vi honom två gånger? Alltså två säsonger?
Jag tror, igen sen?
Jo, han kom tillbaka på något vänster och då gick det inte alls lika bra.
Nej, exakt. Nej.
Ja. Och jag vet men inte det var om vi lånade honom då eller inte. Då kanske han faller ur.
Men annars håller jag helt med dig. Ja. Alltså hans första höst där... Innan han blev skadad i december. Det var ju då vi låg trea i ligan. Den var, alltså han var så satans bra. Alltså han var så långt över de andra spelarna i sitt spel. Att man bara... Ja, men det var som när Frans Olsen spelade med en annan spelartyp. Superbra. Men sen som sagt, sån här skadan... Och efter det så var han inte sig själv.
14-15 måste det ha varit, va?
Något sånt. För det håller jag helt med dig om.
Han var på lån bägge säsongerna.
Ja.
14-15 och 15-16. Så att då räknas han ju in. Ja. Han blev aldrig hammer.
Ja.
Nej, det blev han inte. Och man ville ha honom för hans första höst. Inte för resterande ett och ett halvt år. Precis.
Men han spelade bara 12 matcher andra säsongen. Spelade han 28 första.
Måste ha varit, precis.
Sen hamnar jag, det du sa Peter, jag kommer inte ihåg så jävla många spelare på lån som jag tycker om.
Vi vill ju inte ha sådana som han... Tottenham-agenten som kom och spelade ut oss i Premier League till exempel. Det är ju en sån typisk lån som man inte hade velat skulle förlängas.
Bentley?
Nej.
Robert Keane?
Ja. Precis. Ja, han som missade allt med flit. Nej, det gjorde han ju inte. Men han var för dålig. Han var ju för gammal och för dålig. Han gjorde ju inte på längre.
Nej, precis. Nej, men Carl Jenkinson var väl lite liknande, så inte lika bra. Men han hade väl en bra säsong. Sen försökte vi igen och dykte inte alls lika bra.
Nej, du är helt rätt.
Och sen så Henry Lansbury tyckte jag var en trevlig bekantskap. Men var det... För att han fick hoppa in i mål.
Ja, precis. Men, var det
men han var väl inte på lån? Nej, det var inte.
Var det inte?
Nej, det tror jag
inte. Nej, då blandade jag ihop honom. Men han blev väl inte långvarig i alla fall?
Nej.
Fast det är inte samma sak.
Jag ska kolla här vad det kan stå för någonting. Han har ju gått i pension nu. Men målvakt var han ju, och det var ju lite coolt. Eller han var ju inte målvakt. Men han
fick hoppa in i mål när precis, Robert Green var skadad.
Loan transfer, jo då.
Ja, det var det.
Till West Ham, loan transfer.
Vem pratar vi om?
Henry Lansbury från Arsenal till West Ham.
Jag var säker på att det inte var lån.
31 augusti 2011 och så tillbaks 20 maj 2012 till Arsenal. Och sen så såldes han till Nottingham Forest. Så där var han ju ett tag sedan.
Ja,
med mindre varierad framgång kan man kanske säga.
Ja, han var ju en sån som man gillade. Men det var väl då vi spelade. Då spelade vi väl i The Championship, gjorde vi inte det?
Ja, visst.
Ja.
Det var
11-12. 2011, 2012.
Nej, då var det inte Padio, för han var tidigare.
Ja, precis.
Men det är en sån också, det håller jag helt med om också. Och sen hade vi väl en sån här som man inte gillar. Vi kan ju droppa lite lån om vi kommer på dem, men vad heter han ifrån Cagliari? Nej. inte Cagliari tänker jag inte på, men jag tänker på den här Arsenal-spelaren som någon snabb snubbe som bröt benet och Ja, ni ser.
Jag tror jag vet vem du menar.
Ja. Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt vad han heter.
Nej.
Men det är en sån som...
Jo, jag vet vem du menar. Från Arsenal, ja. Precis. Ja.
I samma veva här.
Ali
Adier.
Ja, precis. Precis.
Ja. Och vi hade ju naturligtvis en del lån de säsongerna när vi åkt ur och skulle spela oss tillbaks, har vi lånat en del spelare. Men kommer ni ihåg han som vi plockade upp på bensinstationen från Liverpool när vi var på väg upp till premiären? Neil Mellor.
Ja.
Som gjorde att The Angry Ant blev ännu mer angry.
Precis.
David, precis. Vad heter han? David...
Salvan. Nej.
Ja. Han i alla fall som inte fick sin plats. Och jag menar, den snubben gjorde ju ändå 20 mål den säsongen. Snacka om att ha dålig...
Då när han var som argast, det var ju när de hämtade upp Mello på bensinstationen, men sen kom han in från bänken och avgjorde där.
Ja, precis. Och gjorde ju jättemånga mål den där säsongen, men det var ändå liksom så här, Mellor som inte gjorde några mål, han skulle ändå in och få en massa chanser istället för. Ja, vi har haft en hel del lån genom åren, många som inte har det speciellt lyckade.
Absolut.
Ja, definitivt. Ja. Daniel fortsätter. Kan ni inte göra en liten topplista med bästa akademispelare från klubben i modern tid enligt er?
Och vad fan är modern tid?
Ja, men då får vi ta oss från 2000 och framåt, får vi ju då ta modern tid.
Ja, men då är det ju inte så jävla svårt. Nej.
Rice är ju ett av Nobel är tvåa.
Collison.
Ja. Collison, han kom ju in där också på listan då.
Ja, ja. Joe Cole.
Kom tidigare. Nej, då i så fall, om vi åter från 2000.
Ja, han var inte med efter 2000, var han med?
Ja, han var ju i laget precis där och blev såld, kanske blev såld 99, men...
Ja.
Ja, vi har ju Carrick också.
Ja, Rio kanske tidigare.
Ja, alltså jag tycker nästan 2000 är för långt fram.
Ja, ska vi 2010 då?
Ja. Men då är ju Rice och Noble, är Collison med 2010?
Nej.
Nej, Ben Johnson.
Eller jag ska se vad...
Collison var ju med efter 2010.
Ja, men det var han kom ju fram tidigare. Nu ska vi se. Han kom in i West Ham 13-14 där någonstans. Så att det var han ju.
Ja, men då ska han in före Ben Johnson för mig.
Ja, absolut.
Jag hade gärna tagit med James Tompkins också, men...
Ja. Varför inte? Vi har inte så hemskt många. Så att, han hade också tagit med före att jag tar med Ben Johnson.
Ja.
Och sen har du sådana här bubblar, så Sabon Hines och Freddy Sears och dem.
Ja.
Som ändå gjorde några matcher utan att etablera sig.
Ja, och Hines avgjorde i alla fall någon match mot, kan ha varit Aston Villa kanske. Jag kommer inte ihåg, men han gjorde bara något viktigt mål.
Freddy Sears avgjorde på sin debut.
Precis, på debuten. Och han hade ju sprutat in mål i B-lagsserierna, eller i de andra serierna som han spelade i. Men det var ju en sån som tyvärr aldrig höll på sin ord.
Nej. Nej, och sen så en sån som Dan Potts kanske förtjänar att hyllas. Jag trodde att han skulle slå sig in, men det blev aldrig något.
Nej. Han var bra någon match där på vänsterbacken. Om det var debuten eller andra matcher var han helt suverän.
Ja, precis. Nej, och sen så åkte han på någon otäck huvudskada mot Arsenal och sen så kom han aldrig riktigt tillbaka hos oss. Men han spelar väl Premier League nu med Luton, va?
Ja, det låter, ringer bekant, ja, så att borde det vara.
Vem sa du? Den Potts. Är väl i Luton, ja. Ja, det är han. Det är ju en del som har fått gå gå lite omvägar. I Luton finns ju också Ward, va?
Elliot Ward.
Ja, han som
spelar playoff-final för oss.
Ja, precis. Precis. Mm. Och så var det väl en, och så var det deras mittfältare där också som hade kommit ifrån oss, för han som var förra året i alla fall var kapten.
Är det han som har spelat i alla divisioner från National League?
Kan, kanske det, ja.
Ja, det är, han är från West Ham också. Mm. Mm.
Jag hade ju en jäkla generation där ett tag med George Monker, Blair Turgot, Rob Hall och några till. Men som aldrig, det var aldrig någon som blev något där, men de kändes ju så jäkla hypade.
Mm. Ja, precis.
Mm. Mm. Ja, är vi redo att gå vidare?
Absolut.
Det, annars är det ju trevligt lite det här att nostalgi... gå tillbaka till gamla akademispelare, men det skulle ju, det är ju en viktig del av vår identitet, så det skulle ju inte vara helt fel med några fler, eller om vi kunde få fram lite fler egna talanger, det är alltid trevligt. Men Daniel fortsätter med Romas situation nu med en klubblegend som tränare. Vem tror ni klubben skulle göra i en ta in en liknande situation?
Noble.
Ja, det är väl det enkla svaret.
Det är väl egentligen det enda alternativet vi har just nu. Vi gjorde ju det här då i slutet på 90-talet när vi skulle ersätta Harry Redknapp och plockade in Trevor Brooking. Eller Glenn Roder var det som skulle bli ersatt naturligtvis när han blev sjuk. Och sen när han hade fått sparken, då plockade vi in Trevor Brooking. Det är ju det liknande fallet. Men i det här fallet så har väl han som Roma plockar in, han har väl varit manager, har han inte det? Eller är han inte, det kanske inte han har varit.
Jag kan för lite.
Nej.
Om det.
Nej, det har han nog inte. Det har han nog inte. Mm. Men det är nog, det är nog Noble också, får så kör man så långt man hinner. Jack Collison har ju varit en spelare som vill bli tränare i alla fall. Mm. Hade ju kunnat vara någon man hade kunnat plocka in. Men just nu är han väl inte i vår organisation längre, utan nu är han väl i USA. Eller Kanada. Oh. Mm.
Oh. Vi glömde en spelare som varit på lån som vi inte saknar. Och det är ju Sasa.
Ja, för fan. Åh, herrejävlar.
Och sen gick han till Spanien och ledde skytteligan efter 15 omgångar.
Oh. Fy fan. Den glömmer jag gärna. Fy fan.
Men lån som har gått, som vi har skaffat och gått bra. Vi hade, Redner var ju rätt så bra på det där. Kanoté kom ju in på lån och blev permanent. Vi hade ju några till där i den vevan som man gjorde det med. Det var bara det att han tröttnade så fort på dem, så de fick inte vara med så länge sen.
Danny.
Ja. Det som han sa, som var så snygg. Ja. Han talade om.
Redknapp sa ju, jag vet inte om jag ska spela honom eller om jag ska knulla honom.
Nej, precis, precis. Och snubben, det var ju han som var, han var ju så ung också, och på väg in i landslaget, och det var EM-slutspel på gång, eller om det var VM, jag tror det var EM-slutspel som var på gång. Och han var på väg in i landslaget. Då slutade plötsligt Redknapp att spela honom. Fick han inte spela mer. Vill han inte ha med honom.
Då skulle han bli för dyr ifall han kom
precis,
hit.
Precis. Ja, precis. Då slutade med att han ville ju inte gå till West Ham för att Redknapp då valde att sluta spela honom. Vilket gjorde att han inte kom med i VM. Eller i landslaget. Oh.
Sen hittade han nog lite snyggare flickor i Portugal än vad han gjorde i England.
Finns en risk för det.
Mm, ja. Ja, vi kan gå vidare. Daniel avslutar med att skriva tack för ett bra jobb och rolig podd. Ha det bra. Ja, tack detsamma, Daniel.
Tack, Daniel.
Kul att du lyssnar. Sen Bengt Olsson en fråga till. Han skriver, i Man United blåser det kring Rashford och hans hårda festande uteliv. Hur har vi det i vår trupp med festprissar? Är det någon som anmärker sig i utelivet så det skulle kunna vara ett problem? Man hör sällan något och känns att festande var mer förr än idag.
Det sista tror jag är helt rätt faktiskt.
100% rätt.
Sen finns det individer naturligtvis, men jag har inte koll på någon i West Ham som utan spekulation då, men jag har ingen.
Jag har en.
Ja.
Och det är ju så här, det är ju helt rätt som du bekräftar, Bengt, att det är helt annorlunda idag än vad det var förr. Det räcker att läsa lite böcker av Julian Dix och Tony Cotti och så här. Men dels så har vi fått in mycket mer utlänningar. De har inte den här pubkulturen som engelsmännen har. De gifter sig och skaffar barn mycket yngre, i mycket yngre ålder idag än vad man gjorde förr. Men den i nuvarande trupp som har åkt dit minst en gång med att vara ute på natten väldigt länge och festa ihop med Andy Carroll och bli fotograferade på McDonald's, det är ju Aaron Cresswell.
Han måste ju ha varit ute. Ja, precis. Men det kan man ju inte se framför sig riktigt. Alltså att han skulle ha varit en full. Jag tänker att han var chauffören. Han känns för mesig för det.
Nej, jag tror nog att hänger man med Carol så är man inte bara chaufför.
Fan, tror inte du ändå, Peter, fan, ge en halvtimme framför spegeln med det där håret och sen så lite öl innanför kroppen och sen jävlar är han uppe på bordet.
Ja, men alltså, vi pratar om West Ham's Cresswell nu, inte om Eskilstunas.
precis. Nej, men annars så... Nej, men det är väl han. Zuma kan nog hälla i sig ett par glas också.
Den är yngst då? Han är ändå engelsman.
Ja, men han kan nog ta 12 pints rätt utan problem. Men jag förmodar att Bengt antyder liksom att man inte riktigt bara gör det när man får lov, utan att man gör lite Rashford av det.
Mm.
Alltså, jag har inte hört någonting om det. Det känns onödigt att starta någon spekulationspodd kring just det. Jag har faktiskt inte hört något. Annars så brukar man, man hade ju koll på att det var problem runt Andy Carroll till exempel. Och man har hört om den ena och den andra bakåt i tiden. Men just nu så tycker jag att det är rätt så tyst. Och det var ju till och med tyst här i december.
En
säsong när det går rätt så bra. Någonstans var ju julfesten med största sannolikhet. Men de har ju lyckats hålla det på en nivå så att det inte har blivit skriverier om det.
Men det är ju mer professionellt överhuvudtaget och överlag. Så det är inte så konstigt att det går i den här riktningen, tycker jag. Sen vet man inte om Bengt menade spelartruppen eller om han menade den truppen som reser på medlemsresor. För där finns det ju en del namn vi hade kunnat räkna upp.
Precis. Ja. De sköter bra dem också.
Ja.
Ja. Och de har lov och får lov.
Lite mindre ansvar.
Ja.
Och vill man uppleva det så får man följa med helt enkelt.
Det är förbaskat trevligt.
Ja.
Ja, vi kan gå vidare. Börjar faktiskt närma oss slutet. Men Per Enqvist skriver: tack än en gång för en jättefin podd. Tack själv, Per. Vi är en växande skara som vecka efter vecka ser fram emot och med stor behållning lyssnar på veckans avsnitt. Skulle det vara roligt att höra era egna reflektioner om podden. Vilket avsnitt ser ni själva tillbaka på med mest glädje? Vilken spaning är ni mest stolta över? När hade ni som mest fel? Vilken är roligaste frågan ni har fått och det bästa svaret? Tack än en gång.
Alltså det är jättesvårt och först och främst det är jättesvårt att komma ihåg allt som vi har pratat om. Men svåraste podden som jag tycker har varit att göra och som jag ändå kanske tycker att vi faktiskt gått på ett bra sätt, det är ju Catgate. Den är inte rolig att tänka på, men jag tyckte ändå att vi tog oss igenom den på ett bra sätt. Sen tyckte jag det var roligaste att göra, det var ju naturligtvis podden efter cupfinalen. Spaningar. Det är så många man har missat.
Ja, nej, jag håller verkligen med dig. Jag tycker också att vi löste Catgate bra. Det var ett jävligt tufft avsnitt. Men nej, alltså, jag är väldigt förtjust i de här avsnitten när vi avrundar säsongerna. Så att, och där kom ju nästan den här fina triumfen in. Och sen så också de här, när vi hade med de här härliga gästerna Alltså den Hurley, Rob Banks, Ola Benström och Billy Lennstam, de tycker jag har varit väldigt roliga också.
Jättekul.
Ja, mina favoriter är nog ett Billy Lennstam och Ola Benström som nummer två där. Vad skrev han någonting om missar? Vad hade du gjort där?
När hade ni som mest fel?
Alltså, jag har ju inte haft fel någon gång, så jag måste hitta någonting som Peter har gjort. Och då kommer jag ihåg hur han sågade dåsor när vi tog honom där.
Ja, absolut. Den tar jag med glädje.
Ja,
där var jag fel.
Jag gjorde ju en jättetabbe en gång. Jag vet att jag drog upp det förut, men det är nog ett och ett halvt år sedan jag berättade senast, så det är nog många som har missat det. Men jag sitter ju alltid och klipper och klistrar lite så här. Och när jag klipper programmen i efterhand, då blir det olika segment som jag behöver sätta ihop efter varandra så att det ska bli ett bra flöde. En gång så satt jag på jobbet och om någon anledning hade inte ljud på, jag vet inte om jag satt på ett tråkigt möte eller vad det var, men i alla fall så råkade jag misstag sätta ihop de här segmenten i fel ordning. Så att programmet började mitt i, och sen efter ungefär halva avsnittet så kom introt. Och då var det någon som skrev och sa att det var lite problem med podden idag.
Men det ska man väl säga också, att det är ju väldigt lite klippning i det här. Du, normalt sett klipper du väl två, alltså du klipper i mitten för oss. Vi brukar spela in i två sektioner, om man säger.
Ja, vi tar en paus i mitten ungefär.
Precis, och det har att göra med att vi från början hade problem med att det blev eftersläpningar med ljudet och märkte att om vi klipper efter en halvtimme, om vi slutar efter en halvtimme, så slipper vi den här eftersläpningen som blev. Och det har fortsatt sen också, fastän att det egentligen har löst sig. Så.
Precis, det har bara blivit att vi har delat upp det som en fotbollsmatch liksom med två halvlekar.
Det är inte så att du sitter och klipper bort våra... Så att det finns inte ett band någonstans med greatest hits av Uffes fel. När Uffe inte har haft några fel, som ni ju alla har märkt att han aldrig har haft, så är det verkligen så. Det är han
det är generellt sett, alltså det som kan vara det om det blir något avbrott eller sådär, eller om det är alltså mindre små saker. Annars är det i stort sett livesändningar vi kör.
Ja. Nästa vecka så ska vi ju gå igenom våra spåkulor, och då kommer jag definitivt ta ett stort fel. Så att, men jag har ett annat roligt minne som är preskriberat idag, men vår allra första gäst som vi hade precis när vi började med podden, han åt ju chips hela tiden medan vi spelade in. Och dessutom hällde han upp kol eller öl i glaset bredvid. Så halva avsnittet känns ju som att man hör dricka som hälls upp och chips. Och det pillas i chipspåsen och krasar. Om ni kommer ihåg detta.
Jag kan tänka mig att han kanske trodde att vi var mer professionella och kan klippa bort sådana saker. Det kan vi inte, eller det kan jag inte, så att vi får vara lite försiktiga när vi spelar in, så att inte sådana saker hörs. För att jag gissar att i professionella poddar som de här största, Sportbladet och allt vad de heter, där kan de justera sådana saker. Det kan inte.
Till en viss gräns, tror jag.
Ja. Men roligaste frågan då, är det någon som sticker ut, tycker ni?
Det är ju många, men inte så här så jag kommer på direkt nu. Alltså det är ju denna då.
Ja
det är bra. Generellt, ja, det här är ju lite kiss-ass på lyssnarna då, men generellt sett är det ju väldigt, väldigt bra frågor. Hög nivå på frågorna, många genomtänkta frågor, även när de är frustrerade och irriterade eller när man är glad och framåt. Kanske att de är mindre genomtänkta när man är på topp. Men jag tycker generellt sett jättehög kvalitet och väldigt intressant att borra ner sig i.
Verkligen.
Håller med.
Ja, nej, precis. Så att det blir lite allmänt, men det är fantastiskt med alla frågor som kommer in, och det engagemang som ni som lyssnar har kring podden, det är underbart. Så tack. Fortsätt lyssna och fortsätt komma med frågor och kommentarer. Och tack själv, Per. Hörrni, då vi kommer fram till sista frågan. Det är Andreas Malmberg som skriver: hur pratas det om att införa ståplats igen? Man saknar lite den tydliga supporterkulturen på läktarna.
Man har ju då försökt, man förbjöd ståplats i och med läktarskandalerna på 80-talet när folk klämde sig ihjäl och sådär. Sen så hade man ju, har man ju kommit fram till i efterhand att det kanske inte bara var, eller rättare sagt till stor del var polisens fel och sådär. Men det är ändå supportrarna och supportkulturen som har fått klä skott för det, och man har inte gjort några ändringar kring det, för man har väl tyckt att det har fungerat. Men de senaste åren så har man börjat prata om och kanske till och med börjat införa någon form av safe standing där man ska kunna stå på sin plats. Men jag är lite osäker på hur det har utfallit eller om det ens har påbörjats. Sen har ni koll på det? Det var mycket prat om det för ett par år sedan.
Jag vet inte ifall man har börjat på Premier League-matcher. Man har väl börjat på Europa-matcher. Men i Premier League så utsåg man väl 6 arenor där man skulle börja. Och där var inte London Stadium med som en av dem.
Så att det har börjat luckras upp. Sen är väl sånt som hände på mellan Wolves och häromdagen.
West Bromwich.
Ja, precis. Det är ju inte till fördel för fotbollen. Hur det har varit och eventuell ståplats framöver, utan ska det införas så ska det naturligtvis vara lugnt på läktarna också, annars så kommer de ju att dra öronen åt sig och inte lätta upp de här.
Det börjar förra säsongen med Brentford, Queen's Park Rangers, Wolves, Cardiff, Chelsea, Manchester City, United och Tottenham.
United och Tottenham kommer jag ihåg att de skulle vara med. Men... Ja, det är bra. Yes. Jag hoppas att det blir bra utfall, för att det hade naturligtvis... för det här hade ju införts då på vissa delar av läktaren. Det hade ju gjort så att man hade förmodligen samlat sådana som gärna står. Och också då också samma personer ofta som gärna är med och ropar. Jag tror att det hade gett stämningen ett lyft.
Ja, ja, definitivt. Mm. Det skulle ligga må bra.
Ja.
Ja, men det var frågorna det. Och nu är det väl 3 saker vi ska lyfta fram innan vi rundar av.
Börjar du med dem då, så har jag 2 saker efter det.
Ja, vi har först och främst imorgon så är det dags för tipstävlingen. Så kom ihåg att lämna in tipset före avsparken mot Bournemouth. Och sen så har vi digital pubträff i samband med match mot Man United på söndag. Och sen så är det träff i Sölvesborg i samband med match mot Nottingham.
Ja, och passa på att vara med både på den digitala pubträffen där vi ska uppmärksamma lite historik kring klubben och kring West Ham Fans Sverige då, ska jag säga, så att inte man tänker att man kommer dit
supporta klubben
undervisning kring West Ham. Ja, precis, för det är av anledning att vi fyller 20 år det här året, och det firar vi på lite olika sätt, och bland annat då nu på söndag klockan 14 med digital pubträff som vi kallar det. Där man träffar andra likasinnade och snackar lite inför matchen och sådär. Och så har vi lite paneldiskussioner också.
Och där kan man väl säga att nu på söndag har vi med alla de som har varit ordförande i klubben under de här 20 åren.
Ja, för att prata lite om då. Och vad de tänkte och hur vi tänkte och hur de ser på utvecklingen och vad de tänker framåt. Och då i både ur ett supporterklubbsperspektiv och ur ett West Ham-perspektiv. Så det blir kul. Och sen som sagt biografen i Sölvesborg, det anbefaller jag alla att åka dit och vara med. Och information om det här finns ju på sociala medier och på Svenska Fans, va?
Jajamän.
Så kolla upp det och anmäl er. Det är skitkul att träffas.
Ja, det är det verkligen.
Ja, ja, fantastiskt.
Då var det din så tur, Uffe.
Ja, då tar vi, då är kanske detta old news när ni lyssnar på det, men för oss som sitter live så kör vi då att vår gode vän Ben Rama då, han säger att innan han vill gå till Lyon så vill han ju ha rätt så mycket pengar av West Ham. Han vill ju ha mellanskillnaden av den lön som han har hos West Ham och det som han får hos Lyon. Så att det är det enda som just nu gör att den dealen inte trillar igenom. Och det andra är då att den här, ni som är nördar, att Luis Enrique, han har gjort sin flytt nu från Real Betis till Botafogo i Brasilien. Och det är det de har väntat på för att få loss pengar och kunna köpa Fornals för. Så att då får vi se vad som händer först, om det blir Fornals eller Benrahma som försvinner, beroende på hur förhandlingarna går det kommande dygnet. Det var det ena.
Yep.
Det andra var ju att, nu är inte transferfönstret stängt, men jag kommer ihåg att vi pratade lite humble pie. Ska vi äta den idag eller vi tar den nästa gång när fönstret har stängt?
Ja, vi kan väl få ta en försmak på det kanske.
Kör du?
Nej, jag kan inte köra. Det var ni som skulle äta.
Ja, men jag tänkte att du ville ge oss den.
Vi kan vänta till nästa gång då, för du sa ju två. Så.
Ja, men jag har lyssnat igenom och du hade ju rätt när du sa en till två.
Och då säger jag som du brukar göra. Jag tycker det är lite fegt att säkra upp med olika...
Ja, nej,
nej, men absolut. Kan... Det är ju kul att vi har lånat in en spelare.
Ja, det är det. Men det sa jag också. Jag sa också att det måste inte vara köpa utan att det kommer in någonting.
Jag trodde inte att vi skulle göra det. Så att, nej, jag kan ta en humble pie. Förlåt, jag hade fel. Jag är inte sämre att jag kan erkänna det.
Nej, nej. Jag är glad att jag hade fel. Men jag hoppas att jag får lite mer.
Ja.
Mm. Jag hoppas att du har rätt med andra ord.
Ändå. Jag vill ha mer fel. Ja.
Ja, absolut.
Ja.
Ja. Ska vi låta det bli slutordet då? Runda av veckans avsnitt. Ja. Perfekt. Kom ihåg aktiviteterna. Och så är det match imorgon. Och sen på söndag så har vi... Ja. Så har vi mycket att se fram emot igen. Fan vad skönt att uppehållet... Ja, det här jävla uppehållet är över. Ja, men fantastiskt. Då säger vi så. Ta hand med ute. Vi hörs igen. Så säger vi, come on, Johan. Forever blow and bubbles. Ta hand med ute. Vi hörs igen. Hej då.
Tack, hej.
Hej då.